Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Podplay.
Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Swedbank, banken för företagare. Och i slutet på det här avsnittet, då träffar jag Fredrik Nilsén som är hållbarhetschef på Swedbank. Och vi pratar nu om en jätteviktig sak, det är hur man ska locka till sig nya medarbetare. Alltså sitter du nu på ett medelstort, stort, litet företag, så är ju en av de viktiga sakerna just nu, framförallt efter pandemin, hur ska man få stjärnorna att vilja vara kvar? Hur ska man få stjärnorna att komma till dig och vilja jobba för dig? För det är de som bygger bolaget. Det pratar vi om i slutet på det här avsnittet. Hur man blir en attraktiv arbetsgivare även imorgon. Stort, stort tack till Swedbank, så verkligen är den banken för företagare. Stort tack till Swedbank. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgångspodden, with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in en god vän till mig, superentreprenören Shervin Rasani. Han är prisbelönt entreprenör som bland annat drivit apotek, finans, eventbolag, fått utmärkelse som årets mångfaldschef, årets pionjär. Ja, och idag är han också hotell- och grundare av Jurek, som är Sveriges största rekryterings- och konsultbolag. Han är också med i Draknästet, han är säkerligen har sett den, där han investerar mest pengar. Han har under 6 gaseller, omsatt över 500 miljoner, och ja, liksom den här riktiga kämparesan. Kom hit från kriget i Iran. Han börjar verkligen nasa. Han börjar sälja kalendrar. Han började samla in vagnar på Konsum. Han kom till Husby och har verkligen så här kämpat sig fram genom livet. Och idag som sagt en av Sveriges absolut främsta entreprenörer. En otrolig resa, en otrolig story och ett otroligt jävla avsnitt. Nu lyssnar vi in Shervin Rasani.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Palleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Kjellvin Rassani!
Tackar!
Så himla roligt att du är här, Kjellvin.
Jag förstår det.
Vilken jävla levande legend du är. Kjellvin for president. Vad skulle du betala om jag tatuerade in det på min rygg? En stor ryggtavla, så står det så här: Kjellvin for president. Det är ändå ett PR-värde i det, för att ja, det skulle ändå läggas upp. Och det är ganska sjukt, det skulle ju gå rykten om det.
Ja, det är 50-50 på den i och för sig. Dels skulle du vara jävligt glad om du får det av, för att få mina rättigheter för att, det beror på. Det är lite dealande i den.
Ja, jag förstår. Men verkligen så här, svinroligt att ta dig med, måste jag säga. Vilken jävla resa du har gjort, alltså. Nu är det så här, man läser ju om det hela tiden. Det är 6 gaseller, det omsätter över 500 millar. Och sen investerar du mest i draknästet också. Och det är fan inga dåliga draker som är med där heller. Och årets mångfaldschef. Men man undrar ju så här, när jag ser dig så här sitta där och sen bara 1 mille, 2 millar, 3 millar, 500 000, 700 000, 5 miljoner och bara slänger ut varenda. Bara, det låter som att du gjorde pengar. Var får alla pengar ifrån, Kjell?
Nej, faktiskt, det där är sjukt bra fråga. Om jag ska välja, ingen aning, men jag ser till att ha pengarna när jag ska betala det.
Ja, det är guld ju. Och sen tycker jag också en sak som jag tänkte på också är att varje gång jag ser dig, det kanske är en framgångsgrej, men du har alltid så jäkla snygga kostymer på dig.
Mm-hmm.
Har du någon kostymsponsor eller hur är det?
Nej, jag har ju tyvärr inte det. Så att det är tyvärr surt förvärvade pengar som går åt det där. Nej, men jag vet inte, men jag tycker om det. Och sen så har jag varit nu blir man ju lite rädd när jag säger, jag har haft så typ senaste 20 åren. Men så har det ju varit mer eller mindre. Så att det är bara liksom min klädstil. Och sen tycker jag att det på något sätt, när man, jag funkar så, många gör det, är precis som när du går och tränar, alltså du har mindsetet ändras på något sätt, att du tar på dig det här, min klädstil är ju lite formell, men du vet, när du tar på dig det där, jag går in i ett mindset så att nu är det fokus, och det hjälper mig att vara mer fokuserad. Det är ju någon mental bit som faller liksom, att jag går inte runt i hoodie på jobbet, det gör jag inte, för att jag är inte så, och jag tycker inte att man kan vara så. Sen det funkar ju för hur många som helst, de är sjukt mycket mer framgångsrika än mig då, som har det. Men jag går in i ett mindset där jag är jobbmode, och då klär jag mig så.
När du hade din 40-årsfest, du har ju den 40-årsfesten som jag fortfarande hör rykten om. Alltså jag hör ju folk var och varannan vecka prata om en 40-årsfest som var det 2 år sedan? Tre år sedan.
Det var ju innan covid, ja. Ja, det är faktiskt...
Men typ 3 år sedan var det.
Ja, det är det.
3 år sedan, för att jag kommer ihåg det. För att jag fick möjligheten att gå på den, måste jag säga, den här legendariska festen. Men jag kunde inte, för jag hade precis fått barn, så det gick inte. Men alltså, den var ju sinnessjuk. Det var ju 12 brandade powerboats med liksom Kjellvin for president, som det stod Kjellvin. Hyrde en hamn, egen flagga på Nikki Beach. Var i Saint-Tropez, Nice, Cannes, hyrde helikoptrar. Helt insane ju.
Ja, det var trevligt. Det kan jag säga. Det var det ju. Ja, men det var ju så här att man kan ju... Nu får jag mycket frågor, så är det lika bra att jag bränner av den med just... presidentskapet. Det var ju, jag satt faktiskt en kväll och sen så tittade jag på... Trump hade någon presskonferens, och så slog det mig att om jag hade fått debattera mot honom, jag hade kört över honom totalt. Han hade aldrig kunnat, liksom, så som han körde, mobbade ut resten av alla stackars journalister som satt och ställde frågor, så som han var, jag hade hanterat honom på så bra sätt, så han hade visst inte vad han skulle ta vägen. Han skulle lämna rummet, jag skulle besegra honom. Och då tänkte jag så här, att om han kan bli president, då skulle jag också kunna bli det. Hade jag varit född i USA så hade han fått en match. Så kom just det epitetet egentligen.
Men jag såg ju på din Instagram, jag såg ju häromdagen bara, att det var, du har en stor, nu när du har varit borta, så en stor tavla på dig på kontoret.
Jag har flera tavlor.
Du har flera. men alltså tavlor på dig. Alltså det är ja. Liksom så att de anställda kommer in så står de med en stor tavla över hela dig. Ja. Är det lite så här, I watch you. Typ.
Nej, men det är faktiskt inte det. Jag tycker det är konst. det är konst, det är vackert, det är beundransvärt att se i olika skepnader. Så att, och de älskar det. Det är ingen som har sagt att kan vi ta ner den där än.
Men om någon skulle säga det, finns det risk att den personen inte skulle vara kvar dagen efter?
Det gör det tror jag inte på det sättet. Däremot så skulle man ju kunna säga så här, att den skulle göra bättre karriär någon annanstans.
Jag förstår. Det låter som en facklig förhandling.
Nej, men vi gör ju det naturligtvis med glimten i ögat. Alltså de anställda driver med mig internt om det här. Men vad heter det? Men det är de som sätter upp tavlorna.
Det är ju fantastiskt. Alltså vilken legend. Alltså det måste, ja, är jäkligt roligt faktiskt. Men du, vi måste hoppa tillbaka. Vi ska gå in på, ni som lyssnar på det här programmet, tack så hemskt mycket för att du lyssnar. Vi ska gå in på massa saker med Kärvin. Alltså hur man får bra investeringar, hur man ska lyckas som entreprenör och så här, verkligen hitta de grejerna som gör att du som lyssnar också, om du har någon idé eller om du har någon tanke, så ska du kunna bli en riktig dollarmiljardär efter det här. Få så pass bra tips och råd. Men först så ska vi hoppa in på din barndom. För även om man tror att du är en stekare från Stureplan, Kärvin, så kan man säga att du är ju inte det.
Nej, det är absolut inte. Jag är stekare från Husby. vad heter det? Nej, men skämt åsido. Det jag ska säga då med kanske backa bandet just till det här festen som du sa. Jag gjorde ju lite annorlunda. Det var ju att jag bjöd ju inte bara de jag umgås med nu. För då blir det väldigt homogent. Jag bjöd ju alla som hade haft impact på mitt liv under, i princip sedan jag kom till Sverige. Och jag var ju 8 då. Så jag bjöd ju till exempel min första, de jag hittade, som jag inte umgås med idag. Kompis från Husby, min första studentkompis när jag flyttade till Sundsvall. Någon jag hade spelat fotboll med när jag var 14. Någon som hade var Judex första kund. Någon som hade haft bra impact på mitt liv under den här tidsåldern. För ibland blir vi människor lite, du vet, man tar där man står här och nu. Och så glömmer du hur du har kommit dit. Och jag är väldigt historiskt lagd. Så jag går alltid och tänker också filosofiskt på vad hände, varför hamnar man där man gör. Och på det sättet så är jag evigt tacksam till väldigt många människor. Jag ställer upp för dem 100% alltid. Och det är för att de har hjälpt mig någon gång i livet, vilket har varit avgörande för mig i där och då. Och det får man inte glömma. Och när du är där som människa så innebär det då att du också står stadigt. Det vill säga att du vänder inte kappan så fort det blåser åt något håll. Och det har hjälpt mig väldigt mycket. Därav så blev det också en fantastisk fest. För det var många som inte ens kände varandra.
Mm. Det var alltså att du lite grann med det också sydde ihop säcken och gav tillbaka till de som har funnits där för dig i olika delar i livet.
Jajamän.
Och om man kollar på, var är du född någonstans?
Teheran. Så jag gick skolgång där. Vi kom till Sverige när jag var 8,5. Så det känns ju väldigt, väldigt. Min son är ju 8 och jag tänker nu att om några månader så kommer han vara lika gammal 2 januari som jag var när jag kom till Sverige. Och det är ganska sjukt att föreställa sig.
Man märker att man blir äldre då också.
Tyvärr.
För man har ju mycket minnen därifrån. Och då känns det så speciellt att oj, nu är min, liksom, det var ett blink sen. Och nu är jag där och han.
Precis,
är
där. Ja. Absolut.
Men hur var den första åren då? Vad minns du liksom?
Alltså, jag minns rätt väl. Alltså, efter 5 så minns man ju vissa händelser ganska klart. Jag gör det fortfarande än idag. Jag minns till exempel någonting som jag hade glädje av. Det var ju alla kompisar, du vet, man lekte på gatan i princip. Man spelade fotboll. Eller liksom cyklade eller vad som helst. Det är det positiva. Det är gemenskapen. Jag har fortfarande ett minne av att när jag skulle åka iväg då, alla visste det, så var ju många ledsna och sådär och kom och sa hej då. Jag lovade ju alla att komma tillbaka. Och det bär man med sig någonstans från barndomsminnet att man, jag har inte träffat dem sen dess. Och det känns ju, man tänker ju, vad hände med med dem. För vi var ju bästa kompisar, säg från liksom små barn tills man är 8 liksom. Så blir det med flytt. Och det negativa är ju att jag minns ju alla gånger när det kom. Flertalet gånger minns jag ganska klart när vi blev väckta mitt i natten. Det gick larm och då, det var Iran-Irak-kriget och då var irakiska stridsflygplan över Teheran. Och de bombade ju hejdlöst överallt. Så att då tog man, hoppade man i bilen och så åkte man upp till i princip utanför stan. Och sen fick man åka tillbaka när larmet var över så att säga. Och det tog ju alltid några timmar eller dagar i princip kunde det ta.
Och då satt ni nere i det här typ bombrummet eller?
Nej, inte riktigt. Utan man åkte utanför stan och sen var man uppe i bergen eller något där det inte fanns i princip någonting för dem, någon target att skjuta på. Så man åkte alltid någon timme utanför. Och sen finns det ju berg runt om Teheran. Så att man egentligen tog skydd där utan att vara i något rum. Mm. Det minns jag. Och det var ju alltid så. Så kom man tillbaka och sen så kunde man se då om de hade bombat på något ställe. Så man åkte förbi och så.
Hade du någon som... eller så här, vad är ditt starkaste minne av det här? Har du något minne där du hörde något? Eller något, bara något? Det kan ju vara något minne som...
Jag har ju ett... vi åkte ju förbi typ 3 kilometer från där jag gick i skolan. Så ja, det blir ju så i krig tyvärr. Det blir ju att man också civila drabbas. Och då sköt de ju en raket på en flickskola som var 3 kilometer därifrån. Så 300 barn i min ålder dog ju.
Oh jävlar. Mm.
Så att de tyvärr minnena sitter ju... Eller det minns jag ju. Mm. Och så vidare. Så att krig är hemskt.
Ja, vidrigt. Vidrigt. Och sen så kom du till Sverige. Det var väl så att din... var det din morbror som fifflade in dig i Sverige?
Ja, bananskal som resten av mitt liv då. Men vad heter det? Det var så här att min mor skulle då operera sitt hjärta. Och hon hade betalat så att hon skulle operera det i London. Men det blev något strul med visumet och så vidare. Och vi hade kusiner som pluggade på KTH. Och då kunde hon opereras här om man betalade. Typ på någon privat klinik antar jag. Men hon vägrade lämna landet utan mig. Och jag var i hennes pass. Så vi köper biljetter. Men jag har inget visum egentligen för att lämna landet. Men min morbror då som var på Shahens tiden av Irans största skådisar. Så han kände ju folk. Så han hjälpte ju mig in genom hela flygplatsen i princip på alla kontroller. Och så kom jag på planet och sen så fick jag... och så åkte vi till Sverige. Så att den dramatiken för mig var ju ganska kort tid i princip. Det är ju de här timmarna på flygplatsen där jag kommer ihåg att jag frågade min mamma helt i tiden, för man sågs inte hela tiden, man sågs efter varje så att säga typ spärr eller vad man nu säger. Och jag frågade hela tiden, är jag förbi nu? För jag visste att det kunde ju lika bli, de hade förberett mig på att du kanske inte kan komma med. Så att det är på det sättet jag kom till Sverige.
Och vad orolig din mamma måste varit då?
Ja, det var väldigt svårt. Det var väldigt svårt. Och så hamnade vi i Rinkeby. Så att jag bodde där första 1,5 åren. Jag gick i Kvarnby-skolan tills jag i slutet på... Jag började andra terminen på 2:an. Och precis innan vi skulle börja 3:an så flyttade vi till Husby. Och där är jag uppvuxen.
Varför flyttade ni till Husby för?
Ja, men vi fick lägenhet då och vi bodde ju då i Rinkeby, bodde ju vi med mina 2 kusiner som pluggade på KTH och de hade en studentlägenhet på typ 30 kvadrat så vi bodde där.
Vi bodde där pers. Alltså 4-5 pers på 30 kvadrat.
Ja, jag, min mamma, min moster och hennes 2 barn.
Ja, det ser man. Och sen kom du till Husby. Ja. Mm. Och liksom så här, när började du hassla? När började du tjäna dina egna pengar?
Du vet, man drivs ju åt det när du inte har några pengar. Det är väldigt lätt att sitta på nu och säga varför gjorde du det eller varför gjorde man inte det? Jag tycker att det är väldigt viktigt att i vissa sammanhang förstå att En människa gör ju vad den är tvungen till. Om du till, ni är fem stycken i ditt kompisgäng, alla går till exempel och köper en plagg eller går på bio, du kan inte det. På något sätt så ger du upp, eller på något sätt så ser du till att du också kanske kan ha råd att gå dit. Och på det sättet så var jag nog andra alternativet, så att säga. Så jag försökte alltid och jag liksom, ja, komma med på något sätt, även om det var svårt.
Vad gjorde du för något då?
Ja, det blev på, alltså, när man var 8,5 gjorde man väl. Jo, en sak, det här är helt sjukt nu när du säger det, apropå minnen. Kista centrum då, det var ingen galleria som det är nu, utan det var ju liksom en centrum, vi cyklade ju där, alltså inomhus. Då fanns det Domus, och så kunde man då, om man samlade in vagnar som fanns runt om i centrum, så fick man ett litet klistermärke som man liksom gjorde på, ja, fick ett häfte. Så hade du samlat in 10, då fick du ut en 5. Jag kunde spendera lördagar där på att ta folks vagnar. Gå och lämna in dem. Och sen kunde jag komma hem med 20-30 kronor den dagen. Och 20-30, det är, jag skulle säga dagens penningsvärde måste ha varit en hundring alltså. En 100-150 kronor. Så du kunde ju lätt köpa godis eller liksom vad du nu kunde den lördagen. Men det gick ju åt ganska mycket tid.
Så då samlade du bara, sprang du bara runt och samlade in vagnar hela tiden?
Ja, runt om i hela centrumet. Men sen var ju, jag var inte ensam att göra det. Så vi kunde ju hamna i konkurrens och ibland i lite små barnslagsmål med de andra som också skulle samla in. Så att man lärde sig the hard way.
Ja, så är det. Och sen gjorde du ju massa andra så här legendariska grejer. Men jultidningar är ju en grej.
Absolut. Jultidningar var riktigt bra på. Och... jag övertygade alla, alltså merförsäljning tror jag har lärt mig därifrån, för de alltid var de schyssta och någon granne skulle ta någon bok eller en tidskrift, och jag sa alltid, men har du inte sett den här då? Och sen kom man in på, och så sålde jag alltid 2-3 stycken, så man, jag vet inte om du minns det eller om du har gjort det, men det kanske var före din tid, men du vet, man fick ju massa grejer. Jag kommer ihåg att jag fick en Walkman, jag fick, som jag minns fortfarande, för de som är yngre nu, Walkman var alltså föregångare till MP3 kan man väl säga. Och de här stappade in en kassett och så spelade den musik. Jag fick kläder, ja, massa grejer. Jag minns det som en väldigt bra skola.
Ja, det är magiskt. Det är fantastiskt faktiskt. Men hade inte du också massa så här, anställda också? Vad var det? Vad var det för grej?
Ja, men det är så här, okej, okay, du är inne på den. Det är så här, då var jag ju lite äldre. Jag delade ut tidning, alltså lokaltidningen. Och i lokaltidningen skulle då, det här är ju, måste ha varit 25 år sedan kanske. Då skulle McDonald's i Rissne öppna. Och sen så, efter det så var det även Klock i Stinsen centrum i Sollentuna. Jag minns dem mycket väl. Och så hade de då kampanjer i lokaltidningen. Jag satt ju på varan, det vill säga jag satt ju på tidningen. Och då var det många, du vet, jag älskade ju alla de här som stod ej reklam. För då blev det ju en tidning över.
Ja.
Så jag kommer ihåg att jag satt och så tittade jag och så stod det Big Mac 5 kronor. Du vet, alltså du fick med den här kupongen fick du 5 kronor Big Mac istället för 30. Du vet, det var ju... Wow. Ja, det är ju... Det var ju så att vinna på trist varje gång du såg det. Så jag gjorde så här att jag klippte ut alla som var över. Jag gick till skolan och sen samlade jag alla, så kom nu folk och så. Och sen sålde jag den för 10 kronor styck.
Fantastiskt.
Så förstår du, så den som köpte den betalade 10 till mig. 5 för Big Macen, och då var den halva priset.
Ja. Ja, det är helt otroligt.
Och sen sålde jag, om man köpte, man köpte 3, då fick man en fjärde gratis eller något sånt där.
Nej, det är som att du sålde alltså rabattkuponger.
Jag sålde rabattkuponger, jajamän.
Nej, det är helt legendariskt.
Och sådär, så jag stod och körde högstbjudande, en liten aktion. Så det är faktiskt sådana grejer jag har gjort mycket av. Alltså det finns en uppsjö av sådana saker som jag har gjort för att dryga ut den lilla kassan jag hade.
Ja, och sen var det kalendrar också.
Ja, kalender var jag lite äldre. Kalender, jag spelade fotboll och vi skulle åka ner till Dana Cup. Det är en ganska stor turnering i Danmark. Och så skulle man ju betala, alltså föräldrarna skulle betala. Jag hade blivit tillräckligt gammal då, jag tror jag var 12. 11-12 måste jag ha varit. Och jag var tillräckligt gammal för att förstå att jag ville inte belasta mina föräldrar för det här. Och vi hade vi hade inte så mycket pengar, men vi hade så, jag har aldrig känt behovet av att vi inte hade, alltså jag har aldrig känt behovet av att belasta föräldrarna, för det, jag tror att vi hade sån värme och sån närvaro och sån kärlek, så att jag har aldrig saknat något i mitt liv, om du förstår vad jag menar, även om jag kunde sakna det materiella. Så jag hade, och jag ville då, i det barnsliga min jag hade, då ville jag inte ens säga att det kostade, kuppen kostade, men jag såg en möjlighet. Och då frågar du, vad är möjligheten? Möjligheten är, var så här, att vi fick då kalendrar att sälja. Kalendrarna var 25 kronor, och det var ganska bra kalendrar, alltså du vet, årskalendrar som man sätter upp på väggen. Det var innan alla smartphones som hade kalendrar i sig. Men jag har dem fortfarande. Jag tycker det är skitkul att ha kalender hemma faktiskt på väggen, som är fysisk. Hur som helst, lång historia kort, var det så här att de kostade 25. Jag tänkte att det här, och tryckt pris, du vet, pris eller rekommenderad pris, vi skulle se dem för 25. Så jag tog massa kalendrar hem. Jag körde Tippex och strök över, och sen skrev jag 30 kronor. Så vi hade en femma i avans. Och vad som hände då var att det här var ju en upscaling-nivå, kände jag. För att jag var ju ensam med det här nu just nu i Husby. Så alla på gården, du vet, där vi bodde, så i, som i andra förorter, så bor du ju på en gård. Det finns massa höghus, och sen finns det en gård som alla barn leker i. Så jag samlade dem, och sen så fick... så frågade jag om alla ville tjäna pengar. Ja, det är klart de ville. Då gav vi dem kalendrar. 3 kronor styck fick de. Nej, 2 kronor styck fick de. Jag tog ju 3. Så de fick 2 kronor då per kalender de sålde. Och du vet, det här var ju... Du måste ju tänka att det låter ju väldigt lite med 2 spänn. Men då ska jag säga att godis kostade 2,90 hektot. Så det var egentligen en 10 man fick per, så att säga, per... om du jämför med dagens penningvärde. Per såld kalender. Rent skattat och klart. Så vad heter det? Så jag sålde slut på en kartong. Jag minns det att jag drog in kanske 200 kronor. Och de andra, alla var glada. Har inte mer kalender? Har inte mer kalender? Vi var ju 10-15. Och Husby har ju 9000 hushåll. Så du vet, vi knackade ju dörr som man aldrig har gjort förmodligen i Sveriges historia. Så vad heter det? Så jag tog hem mer kalendrar. Och sen frågade jag spelade i AIK. Och sen... Så det var lagledare, jag minns det mycket väl. Han hette Hasse. Han sa, vad gör du med dem? Ja, men här. Och så redovisade jag hur mycket jag hade sålt. Han var helt ställd. Och så började de fråga varandra. Och fattade ingenting. Aha, så då fick jag ju med mig en kalender, en kartong till. Och vi sålde slut på de här alltså, på 2-3 dagar. Och jag visste att jag behövde ha... man skulle betala 800 kronor. Jag behövde ha 800 för att kunna åka med på turneringen. Så jag kommer upp i alla fall i min nivå mer där till. Jag får till och med råd med att köpa nya fotbollsskor. Och då blir det helt stället. Jag har ju sålt alltså lika mycket som flera årskullar tillsammans, alltså som kanske 100 barn.
Helt otroligt.
Men det de inte fattar, jag har ju redan skalat upp det här, så vi var ju ganska många involverade i försäljningen. Då så frågade de hur jag har gjort, och jag tänkte inte på att det här var ju något fel, så jag visade dem, jo men så här är en kalender, jag stryker den, och sen så har vi sålt dem för 30, och alla mina kompisar har också sålt. Så du får ju förstå liksom reaktionerna på de vuxna. Och så, vad har du gjort? Jag sa, nej men jag har sålt dem för 30. Har du sålt det dyrare? Jag bara, fick man inte göra det? Och det fanns ju egentligen inget fel svar i det, för att det stod ju rekommenderat pris när jag tänker efter, så det har inte varit liksom en... Nej, det var inte riktigt vad vi sa, men har du gjort det, var bra. Och så var det en pappa där, minns jag, han jobbade på bank, och han tyckte att det var ju extremt företagsamt, och jag minns fortfarande hans väl, han faktiskt kramade mig och sa att du kommer gå långt. Och jag minns, då kände jag en värme, för jag kände att jag hade gjort någonting rätt, och jag följde med på kuppen, jag vann faktiskt skytteligan i den, måste jag börja tillägga. Ja, det var fantastiskt. På det sättet så, och då kan man ju fråga, nu i efterhand när några har hört den här som har sålt de här tidningarna, de har hört av sig och säger, din jävel, tog du 3 och vi fick 2? Så att, ja.
Nej, men det är så himla häftigt att höra, jag älskar den här storyn alltså. Och det är inte så himla, när man hör de här grejerna, då är man inte förvånad att det har kommit dit du är.
Det jag ska addera det är ju att jag har ju i det, jag tror inte jag hade gjort det om jag hade haft pengarna till kuppen, förstår du? Så det har aldrig format mig. om jag hade haft råd eller mina, jag inte liksom, så hade det aldrig varit att jag hade gjort det här. Det gör man ju inte när du inte behöver.
Nej.
Så på det sättet så är jag ju extremt tacksam på något sätt. Trots att det var, du vet, där när du är 11 med klumpen i halsen, inte vet hur du ska, när du får höra att vi ska åka på cup och det kostar så här mycket, inte vet hur, vad du ska ta dig till. Den
vilken
är jobbig.
Skola. Men vilken skola.
Ja, ja, alltså
att,
det är livets
skola. Att gå igenom det där och liksom få den, men alltså få det drivet, få lära sig de sakerna och ta det ansvaret som så ung. Mm. Och sen också tyckte du antagligen inte att det här var tråkigt heller. När du stod och sålde den här, du måste ju känna dig som en vinnare.
Nej,
hela
jag var
tiden.
Hjälte, jag hade ju dragit in pengar till alla. Ja, ja. Alltså alla älskade ju mig, för alla hade ju tjänat pengar. Det var ju sån win-win. Så att även alla kompisar och deras kompisar som hade liksom varit med och dragit, vi hade hur kul som helst efteråt.
Man hade ju blivit så himla stolt över dig. Ja. Alltså om du hade stått bredvid dig själv, eller om jag hade stått bredvid ett barn som den här bankmannen gjorde, så hade man varit så här, wow, alltså shit.
Ja.
Man är så stolt ju.
Ja, 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 absolut. Så det är det som har format mig.
Ja. Har du någon tanke så här, själv då? För att du har ju verkligen uppväxt och kommer liksom från ingenting alls. Och med den här drivkraften, och du pratar om den här fotbollsgrejen också, att om det var viktigt för dig också att ha det, om dina föräldrar hade bara, det är en fotbollskupp, 800, bra, men ta 1 500 så har du 800 kronor, sen har du 700 spänn att köpa lite nya kläder för att bränna om du behöver liksom. Det är inte säkert att man hade fått den drivkraften då.
Nej, och du har helt rätt, och det är ju en, du vet, alltså att tänka kreativt på något sätt, att tvingas tänka kreativt, tvingas tänka på hur ska jag skapa möjligheten för mig själv. Det får man ju, det är ju, jag läser en bok just nu som heter What They Don't Teach You at Harvard Business School, och det är så mycket sådana exempel egentligen som är sjukt viktig att få med sig ett driv och inte ta någonting för givet. Det var ju en faktiskt, jag fick en fråga här för några veckor sedan. Och frågade, men du är inte du rädd att förlora allt eller så? Jag sa, killar som mig, eller tjejer som mig, som har kommit från ingenting. Och frågade varför jag fortsätter att driva, varför jag är fortfarande så himla aktiv. För egentligen kan jag varva ner, eller vad man nu säger. Och då sa jag, vi som inte haft någonting, vi springer alltid. För vi är rädda att förlora allt hela tiden. Så därför är vi jätteaktiva. Du vet, det är som att du springer för att du tror att någon jagar dig. Så att den finns ju såklart, och det är något som formar en, och mig och säkert tusentals andra.
Ja.
Så att, absolut, men jag tror att man måste ha en känsla, en vaksamhet också som förälder, för att inte låta det ta för givet. Det är såklart att mina barn kommer ju inte ha den, liksom, de kommer inte gå runt och göra det här. Men däremot har jag fått faktiskt, min son och en kompis, de stod och sålde, de gjorde teckningar de fick så att sälja vid ICA när de var 6. Så de måste få i sig lite grejer. Och lite försäljning måste man få i sig. Det är ganska viktigt i livet. Att kunna prata med folk, att kunna föra sig, att kunna sälja till olika människor, gamla, unga och så vidare. Det tycker jag är sjukt viktigt. Minst lika viktigt som en universitetsutbildning.
Skulle inte du kunna berätta lite grann något av de sakerna som du lärde dig under hela din ungdom inom försäljning?
Ja, att bli blåst kan man ju börja med också. Det är tyvärr det är sånt som hör till. Jag kommer ihåg att jag sålde vissa, alltså du vet, jag har ju sålt så sjuka saker, så att det, du vet, jag vet inte hur man fick de jobben, men då var det inte lika reglerat som nu. Vi satt ju och sålde, jag kommer ihåg från någon källarlokal, satt vi och sålde abonnemang på lysrör. Tänk dig att sitta, alltså en så oskärmig
lysrör.
Förstår du? Så vi ringde runt till någon tjomme som hade kommit på det här. Så att vi satt och ringde runt till någon reception. Och sen frågade, hej, vi ringer från, jag kommer inte ihåg vad bolaget hette. Det fanns ju inget bolag egentligen, han lurade ju oss. Men, och så sa vi, vill ni ha lysrör för det här? Och så kostade lysrören, så man bytte ut. Man, du vet, lysrör på kontor byter du inte ut eller liksom så ofta. Och sen sa, det kostar typ 49 nu. Ska vi liksom göra det? Och sen så, ja, så kommer vi och byter vad det var. Så vi sålde det, så skickade vi lysrör till dem. Och sen skulle vi få, vi fick, alltså, kommer ihåg, 25 kronor i timmen, 35 kronor i timmen, något sånt där. Men han betalade aldrig ut de pengarna. Så man lär sig det. Tyvärr att bli besviken, att inte lita på alla människor. Och samtidigt så tänker man, jag ska aldrig bli sån. Så jag har alltid gjort rätt för mig. Jag har aldrig, du kan aldrig hitta någon som säger att jag och Kärven kom inte överens, men han betalade inte oss. Då säger jag, vi kom inte överens, men jag står för det vi har kommit överens om. Förstår du? Du får inte fortsätta jobba eller göra jobbet som vi är överens om. Men jag gör alltid rätt för mig, för att jag hatar att någon skulle känna att man är lurad. Den delen har jag med mig från barnen, för jag har blivit lurad flera gånger själv och besviken, och den besvikelsen vill man inte att någon annan ska känna. För det man känner om en annan människa då, jag tycker det är så dålig karma, och den vill jag inte ha av någon, även om jag skulle ha rätt.
Mm.
Så att det är liksom lite det. Ja, vi sålde, jag vet inte, kommer du ihåg Vattenfestivalen?
Ja.
Ja, jag och mina bästa kompisar, var en, för de som inte vet då, det var ju en vattenfestival hette det då, som var fantastiskt roligt för oss som var unga, som var i augusti precis innan skolorna skulle dra igång, och jag gick i högstadiet då. Så var, hade jag en kompis, och han sa att du, jag har en kille som levererar kokosbollar. Vi kan, om vi sätter upp ett bord i Kungsan och sen säljer vi till folk. och det var ju då en kille som jobbade på någon konditori som hade liksom kokosbollar från någon företag. Så vi stod och sålde en för 5, 3 för 10. Och det gick ju bra som helst. Men det vi kom på då, att vi hade, eller det vi fick reda på när polisen kom, det var att vi hade inget tillstånd för att bedriva försäljning. Och jag kommer ihåg att jag var ju den som fick, vi stod ju på flera ställen, så vi var ju kanske 15-20 pers som stod på, du vet, vid allt från Hamngatan ner till Nybrokajen och allt vad det var. Och Kungsan var mitt område då, så att jag var ju den som fick prata med poliser. Många var så jäkla sköna, och tyckte, vi var ju liksom 13-14 år. Vi gjorde ju inget liksom illa någon eller så. Så de kunde låta oss stå och sälja och tjäna lite pengar någon timme innan vi fick packa ihop. Men och så kom jag ihåg den tredje, fjärde dagen när jag kom, så var det samma polistjej som kom. Hon sa, men du kan inte stå här igen. Alltså skojar du? Du kan inte göra samma sak igen och säga, kan du stå en timme? Men jag kunde alltid prata med dem på ett bra sätt, så att vi kom alltid överens. Så de var schyssta, och så fick man stå och sälja lite till då. Så vi kunde ju lätt göra 1500 kronor på en vattenfestival.
Gav du dem en kokosboll eller?
Många kokosbollar.
De fick njuta då?
Ja.
Och de här, och när
jag,
de
kom på, jag gick en gång till en piquébuss och gav dem en kartong. Det var 12 stycken. Nej, de tog jag av garden. Och så fick jag inte muta polisen när det är 12. Men alla, du vet, det var så jäkla, jag minns det fortfarande. Vi hade så jäkla kul med dem. Och med det. Så det var, blev ju aldrig, var ju aldrig någon som var dum mot den, så att säga, trots att man inte fick. De förstod att det var både barnsligt men också roligt och kreativt.
Ja, men det är väl också, man får ju ha, visst, man måste ha tillstånd, det är ju bra, så att inte alla kan sälja allt. Nej. Konstant hela tiden. Exakt. men vad fan, man borde ge respons för liksom tjejer, killar under 13 år.
Precis.
De borde ju ändå få ha lite tillstånd överallt.
Ja.
Ja, och sen så, när du kom in i du hade ju, du är ju faktiskt en av de som har, du har ju dubbla gymnasieexamener.
Ja, det stämmer. Det stämmer. Jo, det var så här. Som alla iransbördiga så var vi ju tvungna att bli läkare eller ingenjörer. Kom du hem och sa något annat, så var det ju liksom att det, var ju, alltså, det fanns ju inte. Alltså, om du kom och sa jag är duktig på musik, de sa okej, det kan du göra efter du har tagit din ingenjörsexamen. Så att jag började ju läsa naturvetenskap, men jag var väldigt intresserad. Jag var ju mer intresserad av historia, religion, företagsekonomi och så vidare, så mer samämnen. Så när jag hade läst klart första året så träffade jag en lärare som heter Ulf, och han tyckte verkligen att jag var som gjord för att läsa business. Och jag blev ju jätteintresserad, och så skulle den här klassen åka till Sydafrika, och så kom jag hem och sa att jag vill byta till SAM, och det var ju typ nej, det ska du inte. Min pappa fick ju mig att ringa till någon släkting i USA som var professor i teknisk fysik i New Mexico, som jag aldrig träffat i mitt liv, och förklara för honom varför jag skulle byta linje, som att det var verkligen att nu ska, för dem är det ju att du ska hoppa av skolan.
Att du inte gick natur.
Ja. För dem var det som att hoppa av skolan. Så att det, du vet, så att det är för att man inte skulle gå natur. Ja, så vi gjorde en kompromiss då, att jag fick gå det här samtidigt som jag fortsatte på natur.
Bra kompromiss.
Ja, så jag var ju loser i den förhandlingen i alla fall. Men han var så himla schysst, Ulf Nordenstedt heter han. hade gått bort nu, men jag hade kontakt faktiskt med han väldigt länge. Och han hjälpte mig då med vid sidan av med att jag fick om jag missade någon lektion, för då blev ju dubbla lektioner och så vidare. Sen kom studierektorn in och då fick jag ju inte gå parallellt, så jag fick ju tenta av de ämnena som fanns i SAM då. Men jag var så himla intresserad av det, så det var inga problem. Jag läste det alltid på bussen på väg till fotbollen eller något, eller i tunnelbanan. Så att jag fick ju väldigt bra betyg på båda i princip, men bättre i samämnena. Så när jag gick ut gymnasiet så tentade jag historia B en timme innan champagnefrukosten för studenten. Och då fick jag, då blev jag fulltalig, så att säga. Så jag kom, jag har ju, ja, så det blev så. Det blev bara på ett bananskal, så blev det dubbla examen. Jag är bland de få, jag tror att vi är 3 eller 5 som i Sverige har dubbla gymnasieexamen. Vad nu det är bra för, men vi har 2.
Vilken disciplin. Vilken otrolig disciplin.
Ja. Ja, i efterhand, ja. Absolut. Och då ska man ju tänka också att jag samtidigt faktiskt jobbade extra på prisextra gymnasiet. Sparin hette det då. Sen blev det prisextra och spelade fotboll på hög nivå.
Var inte dina föräldrar jättestolta över dig?
Ja, de ville ju att jag skulle lägga av med fotbollen så fort som möjligt. Men, nej, jo då. Jag tror att de alltid har varit det. Men också alltid, som i deras generation, alltid väldigt oroliga vad det ska bli av en. För de har ju alltid varit lite, jag tror, väldigt svår generation. För de har ju varit med i, när de är runt medelålder, förlorar allting, hamnar i något annat land, vet inte vad de ska ta sig till. Och har haft en väldigt satsning på att barnen ska liksom leverera i princip. Och vi har, man har också, jag skulle inte känna en kombination av kärlek och press, mig och många jämlikar, på att leverera och göra dem stolta. Så att jag kan inte säga att det har varit fel, men det har varit hårt.
Mm.
Vi fick ju till exempel inte hänga i centrum och så vidare. Det var väldigt tabu. Och lite sådär. Så att man lärde sig väldigt tidigt vad som var rätt och fel, med vad du får göra, vad du inte får göra, och man respekterade det. Man visste var gränsen gick.
Berätta hur Jurek kom till.
Ja, det var ju, alltså jag har så mycket bananskal stories nu. Jag vet inte, hela den här inspelningen blir på det, men jag hade grundat ett bolag som vi under gymnasiet tillsammans, eller förlåt, under slutet på universitetet, som när jag läste finans då, som jag hade sålt mina andelar i. Och då började jag läsa juridik för att se, men vad ska jag göra? Jag ville gärna bli managementkonsult eller strategikonsult på McKinsey eller BCG. Och möjligtvis någon advokatbyrå, för jag började intressera mig för juridiken. Men det var så svårt att få in en fot där. Jag hade inget nätverk och jag ringde och man skrev ju brev och skickade CV och så vidare då. Men jag kom inte in med något jobb där. Och då så blev det att jag startade Jurek av att jag träffade en person som jag hade haft som chef på ett gammalt jobb. Och han hade börjat jobba på ett annat bemanningsföretag som behövde folk över sommaren. Och det var oftast att han bara, men kan du hitta någon som kan hjälpa mig utöver dig själv? Vi behöver ha 2. Då var det att man jobbade åt något stort varumärke, och sen skulle man till exempel, ett av jobben var i ICA-butiker eller stora Coop och ICA Maxi och de här, det var att man skulle se till att produkterna fylldes på alltid, det var rent och snyggt. Och det här var ju då att de skötte det här över hela Stockholm och kanske hela Sverige, och han fastnade i att han inte hade att folk sjukskrev sig på morgonen. Så där och då med ett smart sätt, jag satte upp ett handelsbolag, och i den så gjorde jag något som hette GIT, det hette Just In Time Bemanning, och baserat på det så var det att när han ringde mellan 6 och 8, eller de ringde från det här företaget, de ringde mellan 6 och 8 och sa att vi behöver typ 4 personer i fältöversten, några i Vårby, några som åker runt och fixar där. Och jag ringde då till min klass och tänkte då att om man sommarjobbade fick du kanske 110, 120, 130 spänn i timmen. Alla fick 250. Så ställde man upp och jobbade så fick man dubbelt så hög timlön som du fick på ett vanligt sommarjobb. Jag hade inga omkostnader och jag tog själv ja, lite mer än det såklart då, så det täckte arbetsavgifter och allt det där, och så hade jag en liten avans. Så i slutet på den sommaren hade jag i princip hyrt ut alla mina kurser till olika jobb. Alla var ju hur grader som helst. Det var precis ungefär som vi sålde kalendrar, fast nu var det i större format. Mm. På det sättet då så började jag fundera på hur man skulle göra, och mitt eget behov var ju att få in en fot där. Så Jurek kom till för att det skulle vara studierelaterade jobb för jurist- och ekonomistudenter i princip. Så startades Jurek.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Sen var det ju ganska smal nisch, svår nisch, och idag står det för knappt någonting av vår omsättning, men vi har kvar den. Men vi hittade, som man gör i alla många bolag, man hittar sin väg och ser vad det är som funkar på en marknad. Men det var starten.
Det var starten, och började du liksom ta in anställda sen, eller hur fick du in dina stora uppdrag? Är det något så här fake it till you make it som där?
Det ställer ju rätt frågor idag, kan jag säga. Vad heter det? Det var så här att när du är liten och ska försöka få in en affär, så måste du ha självförtroende. Ibland i Sverige så har vi lite negativ klang till fake it till you make it, för man ser det som väldigt amerikanskt. Men exempelvis om du är en revisor och ska få in dina första kunder, så kan inte du säga jag klarar inte av det här. Det är klart att du måste säga att du klarar av det här, för att du får lära dig och se till att du levererar. Det är så det funkar. Och så funkar ju i princip en vanlig försäljning också. Du måste prova dig fram för att se. Och jag var ju ganska tidig, vilket har gjort också att jag har fått en ganska bra om man säger så här, känsla för viktiga element som gäller i ett bolagsbyggande. Och det är att du låter marknaden bedöma om din produkt är bra ganska tidigt. Så jag kommer ihåg att jag satt på, jag bokade mina möten, och sen så gick jag på möten, och så satt jag och skulle förklara. Och då är hemsidor väldigt, väldigt viktiga. Det är de fortfarande nu också, men det var ju helt annan grej. Det var ju det du gick in och kollade på. Vad ett bolag var och vad man gjorde. Och sen hade jag ju då under construction page not found 404 ganska länge. Och då tänkte, så det var för tidigt. Men sen så började jag få in kunder på det, att jag hittade fortfarande studenter och så vidare. Och sen, men det var knackigt. Det var ett sätt att uppdragen drällde, och jag kämpade extremt mycket med det där. Och jag ville ju vara ute och sälja, och sen när vi var tvungna att synas, men det var svårt. Så jag kommer ihåg att jag fick in en, jag ringde till Arbetsförmedlingen, och så fick jag då en dam då som heter Lena, som skulle då praktisera hos mig. Det som jag var perfekt, hon kom och det skulle inte kosta mig någonting, men det som var då, det var att hon hade aldrig jobbat med en dator i sitt liv.
Okay.
Det var riktigt svårt att göra om henne till en rekryterare, men vi hade ändå ganska kul. Hon gjorde så att det såg bra ut på kontoret. Jag hade fått en inkubatorplats på universitetet och hjälpte mig där, den vägen. Men man måste ju sälja också, så du måste ju få in intäkter. Och jag småduttsålde, kunde få in lite affär här och där, men det var ingenting som lyfte. Men vi lyckades ändå få in en viss omsättning, men inte good enough. Och så springer jag över en, man har gjort ett par då bra affärer, det måste jag säga, så det liksom var rena affärer. Jag kommer ihåg att vi fick in en ekonomisk administratör till gamla Vi-butiken, alltså Vivo, som var en schysst affär. Och där så springer jag över, och då har man fått självförtroende. Du vet, för en kille som mig, när du har gjort en affär, det känns ju som att du har gjort 1000. Alltså nu är vi ju där. Det är ungefär
och Vi-butikerna, får jag säga, det är ändå en stor kund. Alltså jag själv försökte kränga på dem radio i många år, lyckades aldrig. Men det var ju så att de hade mycket butiker, de omsatte mycket pengar alltså. Stor potential.
Precis. Det var stor potential, och du vet, jag kände när jag hade gjort affären med ett stort bolag, du vet ju feelingen, alltså den är ju, du vet, det finns ju inget stopp. Nu var det breakthrough. Och sen så springer jag över då på något samtal, och via bekanta, så att det analoga tv-nätet ska släckas ner, och några av de här tv-bolagen har nedsläckning, för då vill ju alla vara först, vad de nu hette, Kanal Digital och TV3 och Viaplay, jag kommer inte ihåg, det kanske inte fanns då, men alla de här olika kanalerna ville få då såklart C-more och TV4. Alla ville ju få in kunder som valde deras boxar. Men man skulle också informera om att det här kommer att släckas ner. Så du kommer inte kunna fortsätta titta på analogt. Du kommer behöva ha det digitalt. Så det här upphandlingen handlar om att man ska bemanna olika köpcentra. Och olika där det rör sig mycket folk. Helt enkelt. Olika platser i Sverige. Så jag kontaktade den som upphandlingsansvarig. Hej, jag ringer från Jurek, minns jag då att vi sa. Och bara, ja, vi vill gärna vara med i upphandlingen. Och sen fick jag materialet. Och sen så började jag skriva. Och så blev vi kallade till presentation. Och jag går till presentation. Och jag kommer ihåg att bland de fjärde, femte frågorna var det hon som var försäljningsdirektör där frågade. Vad är de andra i bolaget? Vad gör de? Och det fanns ju inga andra. Det var jag och Lena liksom. Och det här affären var ju att man skulle hyra ut 30 personer då i några månader. Och då kunna ha reserver lite här och där.
Ja, men seriöst stort uppdrag.
Ja, det var ju seriöst stort uppdrag. Och det här var bara ett område som var 30. När jag var där så förstod jag att de söker ju kanske 500 totalt sett. Och då såg jag att jag, du vet, apropå det här med att inte ha ett bra självförtroende, då frågade de, ja, vilka är det just, det här var Stockholm norr som jag kände till väl, i och med att jag är från norrsidan så kunde jag ju alla, jag vet ju alla centrum och sådär, så jag kunde ju prata väldigt bra lokalt. Men då sa de, ja, är det Stockholm norr jag är intresserad av? Jag bara, nej, jag trodde jag var här för Sverigeupphandlingen. Och de blir lite ställda, bara, aha, när startades bolaget? Jag bara, ja, men alltså, det startades förra året, men vi liksom så här, och så bara, okej, och så sa de ingenting. Ja, och sen kände jag att jo, men det hade gått okej, men jag hade kunnat prestera bättre. Jag var sjukt irriterad på mig själv. Men och så kommer de tillbaka och säger att ja, du är bland, eller ett bolag är bland de som har gått vidare. Vi vill gärna komma på företagsbesök. Ja, veckan efter. Och jag fick ju panik. Jag kan ju inte ta dem till en inkubatorplats där jag satt i ett rum och delade med 5 andra startups där någon gjorde konservburkar eller vad det var och så vidare. Det skulle aldrig funka. Och då så kom jag på att ja, det fanns någonting som ett Gula Tidningen där man gjorde bostads- eller kontorsannonser, och så letade jag i den och sen ser jag att det finns ett kontor på Kungsgatan 37. Där man kan hyra kort tid, men man måste betala 3 månader. Och hyran var ganska exakt 43 800 kronor för de här 137 kvadraten per månad. Så jag ringer till den som har, så jag vill gärna komma och kolla på lokalen. Vi kommer dit. Man ska ju då lägga ett kvartals hyra då i förskott. Och jag har sparat lite pengar sen jag jobbade på bank då. Och jag har ju sålt lite, så vi har ungefär... strax under det pengarna i kassan. Så jag säger, det här blir bra. Men det är ju en tom lokal och vi har inga möbler. Och jag saknade 7-8 tusen kronor för hyran. Men jag löser de här 7-8. Och då så ser vi hur ska vi göra med möbler. Och då, alltså det är det jag säger, man måste ju ha lite tur ibland. Men bra lag har alltid tur, heter det i fotboll. Och det var så här att då ska Alekta, pensionsbolaget, flytta och säger att vi behöver bli av med våra gamla möbler. Så man kan gå dit och ta typ saker väldigt billigt eller till och med få dem om de är lite defekta. Så jag ringer en gammal, eller ett par gamla kompisar från Husby. Vi åker dit. En av dem har så här, har någon form av lastbil. Och det var ju som guldgruva. Det fanns ju hur fina skrivbord och skärmar och mötesplats.
Wow,
liksom.
Ja. Snyggt.
Så att vi lastade på ut innan någon annan, du vet, de sa från klockan 10 och framåt. Vi var ju där 9:30 så att ingen annan skulle hinna ta någonting.
Givet.
Så att, så att vi går in dit, vi plockar på. Och jag kommer ihåg att vi blev skyldiga Alekta typ ganska liten summa. Ingenting för vad det var värt. Så kontoret blir ju riktigt bra. Alltså det blir ju fint på Kungsgatan 37. Men det finns en sak som saknas, vet du vad det är?
Nej.
Ingen som jobbar. Så, de kan inte komma till ett tomt kontor. Är du med?
Det var inga anställda?
Det är inga anställda. Så att vi då till det här besöket så ringer till några gamla klasskompisar. Och jag gjorde ju fester då. Så att jag ringde till sådana som brukade sälja biljetter till mig, åt mig. Och sen fick de då komma. Och sen när de kom så sa jag, så här kan inte ni se ut. Så att vi köpte vita skjortor till alla från H&M. Och någon scarf för tjejerna, var sjukt konstigt alltså. Och någon slips, någon billig slips till alla. Så de satt ju med samma så slips som, du vet, som som Delta Airlines och väntade på att de här skulle komma. Men vi hade inga datorer, så de fick ju låtsas göra någonting på kontoret. Och så några skärmar satte vi upp så att det kunde se ut som att de så jobbade. Så avskärmen blir riktigt bra. Så jag har ungefär en 12-13 personer som kommer, som sitter där. Och när då det här tv-bolaget kommer på besök, så ser det ju seriöst ut. Och jag sätter någon på som en reception också. Och that's the story. Så gick det. Vi vinner då Stockholm Norr som jag ville ha. Gör det sjukt bra. Så jag får även Mälardalen och Östergötland. Och där är då 2007. Så helt plötsligt så drar jag in, jag tror på den här affären gör vi 10-12 miljoner i omsättning.
Oh wow.
Och det var ju då hur det gick bra. Och, wow. Och det är en av de stoltaste affärerna jag har sålt fortfarande och som jag har levererat på. För det här bolaget är fortfarande våra kunder.
Gud vad kul.
Så att ibland måste man ha självförtroende, men du måste också vara beredd att kavla upp. För det kommer krävas av dig att leverera. Det är man inte får svacka, man får inte snacka till sig något. För det är bara kortsiktigt. Om du snackar till dig någonting som du lyckas sälja men inte leverera på, du kommer aldrig kunna göra affär med den personen igen. Men du måste ha självförtroende att våga sälja, och så måste du ha självförtroende att kunna leverera och sen kapaciteten över att kunna jobba dygnet runt när det krävs. Så jag kommer ihåg, jag satt och levererade, vi hade folk allt från Gislaved till Västervik. Jag åkte ju mellan, alltså under natten till de här olika orterna, intervjuade, satte upp dem på plats, gav dem material, åkte tillbaka, såg till att de gjorde ett bra jobb. Så vi fick ju väldigt, väldigt bra betyg. Och jag visste ju då så att jag var generösare i lönesättningen än vad de konkurrenterna var som skulle följa. Så vad facket då, kollektivavtalet sa, så jag la alltid på 10%. Så våra, om man nu kunde stå på samma ställe, så fick våra alltid lite högre pengar. Så jag fick ju väldigt bra, så att säga, goodwill av det. Både bland övriga som stod och jobbade och bland bolaget som då, så att säga, anlitade oss. Så att det var startskottet. Det gick ju fantastiskt bra då, tänker du. Och den här storskaligheten, den backar man inte ifrån. Men sen kom ju finanskrisen.
Bara något år senare.
Och då hade jag ju slagit på stort. Kungsgatan 37 hade bytts ut mot två dubbelt så stora lokaler på Grev Turegatan. Och hyran hade gått upp, men där skulle vi sälja oss ur. Och jag anställde ganska mycket folk ett par månader innan, någon månad innan till och med. Lehman Brothers gick i konkurs. Så vi går då från en rullande omsättning på kanske 20 miljoner per år till 2. Men jag är så oerfaren företagare, så att jag har ingen koll. Så det tar ju tid när jag drar i handbromsen. Och ja, du förstår ju när både likviditeten tär och kassaflödet är negativt, så blir det ju inte bra.
Ah, shit.
Och så det var en dyr skola, så jag äventyrade ju allt väldigt, väldigt hårt. Och det var nog den svåraste perioden. Jag har ju nu drivit bolag i 16 år, och det här var den absolut mörkaste perioden. Det var väldigt, väldigt svårt att överleva. Jag kunde vakna på morgonen och ha ångest över att det var morgon, för att jag visste att så fort jag går in i kontoret så kommer jag förlora så här mycket pengar idag. Och jag visste inte hur man skulle få tillbaka. Så var det säkert för många. Men för mig som inte hade någon backup och hade riskerat allt. Jag själv hade. Min far hade. Min tjej hade och så vidare. Eller min nuvarande fru. Det var tufft. Och tekniskt sett så var vi ju i konkurs 4-5 gånger. Rakt av. Men för att dra något positivt, jag lyckades lösa det.
Ja, det
så att, två, tre ganska viktiga milstolpar nu. Om vi bara ska bränna av dem. En av dem var att jag, när det blir osäkert så är alla osäkra. Så alla vill ju få tag på någon. Och jag var väldigt synlig. Både för medarbetare men också för leverantörer som inte hade fått sina pengar. Det gäller att inte gömma sig eller låtsas inte svara i telefon. Det är extremt dålig egenskap många har. Det är att när det går dåligt så låtsas de ducka. Du måste våga ta smällen. Alla får smällar. Men det viktigaste är hur bra du kan reparera den smällen. Alltså du kan parera den och du kan gå tillbaka till attack. Så att jag var synlig för alla. Alla som ringde mig. Jag pratade med alla själv. Alla leverantörer som var i våra pengar. Och jag sa, vi kan inte betala tyvärr. För vi får inte heller betalt av våra kunder. Jag har ingen att sälja till. Så till slut så sa jag, jag behöver ha ett års kredit. Jag tog i. Jag hade jobbat på bank, så jag visste att man ska inte säga någonting man inte kommer uppfylla. Så jag sa inte en månad eller 10 dagar eller något. Utan jag sa, det här kommer ta ett år. Och utan att göra en rekonstruktion eller konkurs eller så, så kom jag överens med alla av att de får pengarna med 8% ränta om jag bara får ett år, inklusive fastighetsägaren. Och alla fick ju givetvis tillbaka sina pengar. Många fick det före. Och många av dem gör vi fortfarande med affärer idag. Så den lätta vägen hade ju varit absolut att ge upp. Och förmodligen borde jag ha gett upp det. Alltså fanns ju inte de riskerna jag tog där och då. Det har varit svårt privatekonomiskt att göra comeback på.
För du belånade dig själv privat också.
Över tillgångarna. Och min fars hus då, min mamma har gått bort, där han bodde. Så vi hade, det skulle vara väldigt, väldigt svårt. Men det finns en jäkla rolig story i den här som jag kan dela med mig i det. Det här var ibland de jobbigaste, om man får säga så, jävligaste månaderna. En månad var det så här att jag ringer till banken och säger att jag behöver låna 500 000 för löneutbetalningar, för vi har varit sen med faktureringen och så vidare. De går med på det, jätteschysst bankkille, han går med på det mot att jag borgar personligt. Så jag tar en personlig borgen och sen så levererar jag det. Men månaden efter kan inte jag göra samma sak igen. Och vi har ungefär en 45 000 kronor kvar på företagskontot. Det här var då perioden då...
Jesus.
Ja, det här var då perioden då bankerna var osäkra på om de skulle överleva, om staten skulle ta över, om du minns det. Och Swedbanks aktiekurs då står i runt 30, den faller till 18. Och jag har ju hållit på med aktier sedan jag gick i gymnasiet. Och då, när det är på den nivån, då är det finns två saker. Antingen så bär det eller så bär det inte. Det krävs få nyheter som gör att kursen dubblas igen när det är på sån dekis. Alltså att det ska komma en räddningspaket. Och jag ser att det här kan vara en chans. Jag måste våga gå in. Så jag köper köpoptionerna i Swedbank när den står i 23. Och så kommer ju då nyheterna veckan efter. Eller 3 dagar efter. Mot att det kommer inte bli någon konkurs. Banken räddas. Aktiekursen går upp ganska mycket. Jag kommer inte ihåg exakt. Men jag kommer ihåg att mina optioner går från värde på... Jag köpte för 28 000, de är värda 400 efter någon vecka. Och jag behövde ha 370 eller något till löneutbetalningar.
Oh, Jesus.
Så att jag säljer, betalar ut folks löner och andas. Jag kommer ihåg att jag tog en korv med bröd på 7-Eleven där vid Grevturegatan när jag var så glad. Och firade med det. Så det var räddad. Och då började det bli lite ljusning. Men jag hade inga pengar privat, du vet. Alltså det var ju på den nivån att jag kunde inte tanka bilen. Det var sjukt svårt. Det var verkligen en svår period. Men då kommer en annan möjlighet. Det var så här att så jag ser några, jag känner de har köpt något boende i Åre och på Gotland och sådär. Så är det ett bolag då, eller mäklarbyrå, som säger att om man då rekommenderar folk som köper, går till avslut så att säga på privatboendena, så kan man vinna en Audi A3, en splitterny. Så det här kan jag ju fan fixa. Jag känner hur mycket folk som helst. Så jag tar med mig materialet. Och jag börjar marknadsföra det här som sidoprojekt då. Till folk jag känner. Vi lyckas få iväg. Jag lyckas få 4 eller 5 att köpa. Och de gjorde ju bra affärer när husen var klara. För att alla de är mig tacksamma för att de gjorde ju väldigt bra affärer. Men jag får 4-5. Jag vinner Audi A3. Jag kommer ihåg att, och det här var ju likvid tillgång egentligen, så jag måste likvidera. Jag kollar på Blocket, de ligger på 220-230 000. Jag sålde den för 195 000 till en bilhandlare i Örebro. Vi möts någonstans i Märsta på något sjukt skumställe. Han ska komma, jag bara, nej, jag vill ha postväxel. Banken kommer inte att ta emot så mycket kontanter, hur som helst. Så att jag får ut 190 och de pengarna lever jag på i ett år tills bolaget gick bra igen. För jag kunde inte ta ut lön eller något sånt då.
Ah, jeez. Alltså, wow, Kevin. Vilken så att, jävla story alltså.
De får bära ut dig därifrån om du inte ska klara dig. Men jag hade fortfarande på mig kostymerna. Det är viktigt.
Hela
som
vägen.
Du började med att fråga. Hela vägen.
Men vilken jäkla ångest du måste ha haft. Du löste allting, men vilka var sömlösa nätter? Vilken ångest. Alltså,
ja, det var någon som frågade mig. Jag skulle inte önska det här till någon som startar eget. För det är sjukt jobbigt. Det är dina egna pengar. Det är precis som du, det är dina egna pengar. Det är ingen annans. Du kan inte göra som man gjorde i dotcom-boomen och säga men nu funkar inte det. För du riskerar ju aldrig någonting själv. När det är egna pengar och dessutom är du överbelånad över dina egna tillgångar, hur ska du kunna ta tillbaka det? Och i Sverige är det sjukt svårt. I USA är det en merit att ha startat 4-5 bolag som inte går bra. Men i Sverige är det ju så att det är ju så negativt att du har misslyckats med någonting. Så gör du det där så är du utanför systemet direkt. Det vill säga bankerna vill inte ha med det att göra framförallt. Och det är där problemet börjar. Och det är bara att tänka så här, det startas, jag kommer inte ihåg, med 40 000 nya aktiebolag i Sverige per år. Många av dem är det som liksom blir miljonbolag i omsättning eller genererar vinster. Så man måste någonstans ha det här. Det är inte så enkelt att fixa. Och det finns så många sjukt duktiga personer som startar bolag i Sverige, mycket mer än vad vi uppmärksammar.
Now it's time for Tre Sista Fregor.
Ja, då kommer vi in på de tre sista. Vi kommer ha massor frågor nu på slutet. För jag har så mycket grejer och vi har så mycket lyssnarfrågor och allt möjligt. Mm. Men den presenteras i samarbete med Samsung Galaxy Z Fold 3 som jag håller här. Som är faktiskt en mobil och surfplatta i ett. Sån här
är det två skärmar? Ah, det är
ja,
den där.
Det är två skärmar.
Får jag också ändå? Vad är med? Ska du bara stå och styla den där framför mig? Det ser skitfet ut. Det är snyggare än min. Jag vill också ha den.
Vi måste lösa en till dig.
jag
ser till att Samsung skickar en till dig. Yeah. Det är så jävla fet. Det är ju platta och mobilhet. Så det är better. Men vi hoppar in på den första frågan då. Mm. Och det är ju så här att du har ju någonting som du har och så som många av de främsta i världen har också. Är så här, som jag verkligen tror är en nyckel. Det är ju liksom ditt mindset. Berätta lite grann om hur du ser på mindset och tänket.
Mm. Jag är ju väldigt lösningsorienterad om jag liksom ska backa bandet eller titta på mig själv. Och det är jag väldigt tacksam för. För när jag vet att en negativ händelse eller en backslash har inträffat, så är det ju att du måste bara komma på lösningen. Att sitta och älta i det där gör inte jag. Hur det kom till och varför och så vidare. Nej, det är bara gå på ett kort attack för att lösa uppgiften. Och jag har läst mycket om det där och det är väldigt, väldigt intressant att... En av de mest intressantaste tycker jag, en av mina idoler är Jan Stenbeck och han, eller förebilder, och han sa att det alltid är lågkonjunktur. Och varför sa han det? Jo, därför att du ska alltid hålla koll på hur pengarna går. Och än idag så vet jag hur våra, i bolagen jag driver, hur pengarna fördelas, var står vi, om jag får en bruttovinst, jag vet hur mycket vi tjänar pengar, jag vet vad vår kost är, så jag har sjukt bra koll på det. Och det är jag väldigt, väldigt tacksam över att jag har liksom lyssnat på andra som jag som är förebilder. Och Jan Stenbeck var en av dem som förespråkade. Men som jag motiverades extremt av, det var faktiskt Usain Bolt som jag läste. Och sen såg jag en liten film om det. Och det var att de går till hans träningspitch. Han har vunnit OS. Han har slått världsrekord. Han är hur känd som helst. Det är när han tävlade då. Rasmus Ankersen är en dansk forskare som har skrivit The Goldmine Effect. Den kan du läsa, den är ganska intressant.
The Goldmine Effect.
Och han då berättar att han är där för att se då vad är det Usain Bolt gör. Hur tränar han då? Klockan är 4 på morgonen, då dyker tränaren upp. Klockan är 5, då dyker de här jamaikanska sprintstjärnorna upp. Men han säger, här kan de inte träna. Det är dåligt klippt gräs, det är dåliga banor, det är ingen bra omklädningsrum, det är knappt rinnande vatten. Vet du vad mindsetet är? Varför går han upp så pass tidigt och tränar på när han kan träna på världens finaste anläggningar? Varför gör han ut så bra? Jo, mindsetet är att den som inte är världsmästare än att jaga dig, den har den här faciliteten att den tränar på. Mindsetet är att du måste ner och träna, gör du hard job hela tiden för att kunna besegra de som är upcoming. Så det mindsetet älskar jag. Du vet att trots att du är där du är, så måste du ner till 90 gritty för att besegra de som vill besegra dig. Och det är samma sak i företagsvärlden. Jag får frågan fortfarande, och ödmjukt sagt, och jag jämför mig absolut inte med Usain Bolt eller någon, men däremot så är det för alla företagare, så måste man säga, varför fortsätter du driva? Efter ett tag är det ganska lätt att bara liksom säga, ah, men jag vill hålla på med något annat. En klassisk sak att jag gillar, jag är ingen förvaltare. Men egentligen, vilket bolag går in i en förvaltningsfas? Det är ju ingen bolag, så det är en sovande bolag. Det som är att du måste gå upp varje morgon, du måste gilla och träna, det vill säga du måste gå ut och tävla, du måste veta vilka du ska besegra varje dag. Och jag är så sjukt tänd på det varje dag jag går upp. Du vet, alltså som för mig är det fortfarande som att jag startade Jurek igår. Och jag tycker fortfarande att det är så fantastiskt kul. Och jag känner att det är liksom bara början. Varje ny utmaning hela tiden är riktigt kul. Och när jag känner det är därför du kan sätta upp tavlor på dig själv och folk blir inte irriterade. För att du springer minst lika snabbt och är på lika snabbt på bollen. Så det tycker jag är, jag tycker de här bitarna när man läser om de som sjukt framgångsrika personerna och duktiga personerna, framförallt inom olika ämnen, hur pass strukturerade, koncentrerade och ödmjuka inför uppgiften att varje morgon besegra gårdagen, att de är det, då ska man känna att man kan klara av det också.
Jag älskar det tänket alltså.
Jag också, så att där är en, med, och det är ett av de bitarna man måste alltid ta, det, så är det med företagen också. Det är en ny era varje, det finns alltid något att göra. Så ibland kan jag komma till kontoret och säga, vad ska jag göra idag? Alltså, jag vet inte, men det finns säkert saker att göra.
Skulle du kunna säga några saker som gör att du skulle bli en förlorare? Alltså några saker, om du skulle kolla på dig själv nu så här, och sen spolar du fram så här 10 år eller något, och bedömer dig själv. Och då tänker jag så här, det här mindsetet skulle göra att jag skulle sakta men säkert börja torska. Det här är min största rädsla, att jag ska göra det här.
Mm. Det jag är rädd för att jag ska bli, och det jag absolut inte, jag ska se till att jag inte blir det, det är att jag blir nöjd. Det är liksom att jag lutar mig tillbaka. Att man inte är tillräckligt ödmjuk. Att man liksom inte stå stadigt med fötterna på jorden. Att man blir på något sätt, man behöver inte bli elak, men på något sätt dryg, passiv, du vet, variant, och ta lite saker och ting för givet. Att man inte har hunger, du vet. Alltså att du vet, så på det sättet. Det är sådana bitar som jag hoppas att jag aldrig närmar mig. Vare sig om det är nu eller om 10 år eller whatever. Du vet, att inte känna passion. Det är en, de bitarna emotionellt är jätteviktiga att jobba med och se till att man aldrig hamnar där. Man ska inte ta sig på för stort allvar. Mer än vad man mäktar med, brukar jag säga. Det vill säga, börjar du överdriva så blir det också att du försöker leva någonting du inte är. Och jag själv försöker alltid vara, jag har varit så sedan jag var barn, jag är mig själv. De frågade mig, juryn på, du nämnde lite priser, juryn på som på tidningen Chef då, som skulle ha utse årets mångfaldschef, frågade vad vi hade för strategi. Så jag har ingen. Så, har det varit för personalpolicy? Jag bara, jag har ingen. Och så blev de lite ställd. Så vad menar du? Jag bara, nej men alltså, du kan inte ha en policy om du har, ursäkta språket, men assholes i bolaget. Så är det väldigt svårt att reglera det med policies. Det är ingenting du kan se. Du måste ha sunt förnuft. Men sen kan du ha värderingar som gör att det är nolltolerans mot vissa saker. Till exempel om det nu skulle vara rasism, olika kön, bakgrund eller något liknande. Det är noll. Den värderingen har jag. Jag följer den och alla följer den lika bra efter. Annars så platsar man inte. Så enkelt är det. Jag behöver inte ha en policy för det. Utan jag verkar och alla ser det och alla verkar därefter. Annars så får man inte plats. Och det kan inte du skriva ner. Många tror att om vi har nu en kompendium som alla läser sig till, så funkar det. Men det är inte så, utan det funkar bara precis som alla människor gör där. Ungefär var det att jag jämförde det där med en policy ett bolag hade. Så att på våra personalfester dricker vi måttligt med alkohol. Och vad innebär det då? Varför ska man en policy för det? Du ser ju att, och då funkar det uppenbarligen inte. För när du börjar reglera saker med policies, det är då det inte funkar. Därför att du måste ha en policy för att se till att den här kulturen funkar inte, så vi måste byta kultur. Och jag föreslog dem, men ska vi inte ta bort sprit överhuvudtaget? Ge dem proteindrinkar. Nej, men alltså, du vet, på det sättet, så jag är inte för att man, jag är mycket mer för att man värderar, att man går i bräschen, att man själv har sunt förnuft, än att du policyreglerar det. Men så att det är rätt för att man, och på det sättet att jag skulle tappa det, men det är inte det, för jag kommer aldrig tappa det.
Ja, vi går in på nästa fråga då, och det är ju så att du är en av drakarna i Draknästet, succéprogrammet. Om man ska pitcha, berätta lite grunder som är så här att okej, det här ska man ta med sig, det här är en sak som folk brukar göra fel på. Hur får man din uppmärksamhet att du känner att men det här var spännande, det här var bra, det här är något jag vill investera i?
Man är påläst, man vet vad man vill, man vet vad man ska göra med investeringen, man vet var man står idag och vad man vet var man ska stå om ett år eller tre år. Lite allergisk mot att man kommer in till exempel och säger att ja, vi ska omsätta så här mycket idag, och sen kommer man inte ihåg hur mycket man ska omsätta. Jag har respekt för att man kan bli nervös, men att du inte har koll på ett par tre siffror, du går bort för mig oavsett vad idén är. Och samtidigt att man buzzwordar lite för mycket, det vill säga att du kör lite floskertermer, att du kör cirkulär ekonomi i 25 olika, eller hållbarhet i 25 olika varianter av ord för att säga samma sak. Sånt där, det håller inte. Sånt är som inte, men det som jag älskar, det är när man, det har varit flera i programmet mer än vad jag trodde faktiskt, som varit jättepassionerade, jätteduktiga och energiska. Du vet, och jag brukar känna så, jag brukar tänka så här, den här personen, kan jag sitta i möte med den några gånger per månad eller per år eller vad det nu krävs, kommer jag få energi av det oavsett vad idén kan vara? Och bockar jag av den, då är det väldigt bra bock, alltså du vet, för den måste jag bocka av, för annars kommer jag tycka att det är tråkigt. Och ingen har tid att vara tråkig.
Nej.
Så att den måste... Men så framförallt att man vet vad man pratar om också lite grann. Så du kan inte dra... man kan inte dra nonchalanta stories. Till exempel, man kan fråga hur stor är marknaden? Och sen säger man, ja, det är typ någonstans där, men det kan vara så här, eller jag vet inte, den nivån. Den är också så här, men du vet, den är ganska lätt att ta reda på. Det tycker jag, sånt där måste man kunna när man kommer dit. Och förvånansvärt många kunder det faktiskt. I de här avsnitten. Och programmet i sig tycker jag är fantastiskt bra. Jag tycker att den är utbildande. Jag tycker att den är bra. Och jag tycker att det är viktigt att Sverige håller ången uppe då med nya bolag som ska komma till. För det är det som driver ekonomin och samhället framåt. Det är ju innovation.
Och vilka liksom områden ser du som extra spännande för framtiden?
Foodtech är ju det som många håller på med och som är liksom vad vi stoppar i oss. Den är liksom oundviklig. Det så är väldigt, väldigt mycket nu. Såklart också med transport. Liksom på det sättet hur vi agerar där. De områdena är väl det som är lite mer i ropet. Ungefär som e-handel var för några år sedan. Att alla skulle, du vet, och så kommer man ett steg längre. Och nu kommer det ett steg längre med det här. Jag tycker också sånt som har om du idag har en produkt eller en tjänst som du inte kan visa spårbarheten i, det vill säga du kan inte visa vad den är producerad av, vem och det, du kommer inte kunna ha en marknad. Man kan också dra paralleller till att för patent var jätteviktigt förut. Nu spelar ingen patent inte så jättestor roll. Det beror på hur bra community du kan bygga och hur du kan kommunicera med dina kunder som blir dina ambassadörer. Och de här bitarna är nog bolag inom olika genrer. Det behöver inte vara ens samma nisch eller samma bransch. Men det är de som, jag tror att det är de som vinner som gör bra i de här sektorerna.
Har du något tips på hur man ska hantera motgångar? För det är någonting som du har haft med extremt mycket motgångar.
Ja.
Och det är ju så här, du har ju haft mer motgångar än du har haft framgångar.
Nej. Jag har haft mer framgångar än jag har haft motgångar.
Ja, och det där är ju rätt mindset. Men det jag menar är mer så här att
nej, jag har haft tuffa motgångar, absolut.
Det är ju tuffa, men man ser ju det mer som lärande. Alltså jag menar mer att varje nej är ju också en typ av motgång.
Absolut.
Men alltså, förstår du? Men du har ju inte ens sett det. Du har ju ringt 100 samtal och sen är det så här 4 som har köpt. Och du bara, yes, men 96 stängt dörren när du knackar jultidningar. Alltså jag menar mer såhär, men du är ju som en torped. Du fortsätter köra hela tiden.
Ja.
Så det är det jag menar som en...
Jag tycker att man ska inte älta i en motgång för länge. Hur hamnade jag här? Det är väldigt fel att många gör. Man ska överanalysera det där. Nu är du där. Det är bara face it. Nu är du där. Hur hamnade jag i det här? Det är bara facet. Du är där. Hur kan jag ta mig ur? Det tycker jag är jätteviktigt. Att man släpper det och ser att hur kan jag lösa mig ur det här? Det är så jäkla viktigt att man snabbt ställer om. Inte ställer in. Man ställer om. Man ser vad kan jag göra nu för att ta mig ur det här? Och hur kan jag göra det? Kan jag sälja mig ur det? Eller kan jag anställa någon som hjälper mig? Eller whatever det nu må vara. Vad behöver jag ändra på? Ska lägga ner någonting för att något annat ska flyga så att vi klarar oss och kommer göra en comeback och lite sånt där. Att man fattar beslut och våga exekvera mycket, mycket snabbt är avgörande. Så det spelar ingen roll vad beslutet är. Men en organisation eller ett bolag måste ha väldigt snabbt till beslut. Det är därför många kan sluta på ett storbolag. För de säger att ja, vi gjorde det här. Sen skickade vi beslutet till Holland eller Tyskland eller USA eller vad det är. Sen har det dragit tiden. Och då är det, vet, energin för de som ska genomföra det är borta. Så du måste ha mycket snabb beslutsfattning och du måste kunna i en motgång kunna låta det lokala eller de personer som är berörda kunna också fatta besluten själva. Jag tycker Google gör det väldigt bra med Act Like Owner och det är liksom alla bolag borde ju agera så. Alla medarbetare borde få känna känslan av att man har rätten att fatta beslut. Man växer, man tar till sig. Jag hade en diskussion en gång med en chef som sa att jo, men i vårt bolag har vi ingen som kan det där. Jag sa, men har du låtit dem prova det? Det är ungefär som att säga i ett landslag, vi har ingen som kan besegra exempelvis Spanien, men okej, men om de får träna ett par år, du kan inte veta det innan de har fått testa några gånger. Och då måste man ju göra de facto avgöra matchen själv på plan. En coach kan ju bara förbereda och låta dem komma in på plan. På plan måste ju någon man leverera själv. Och så länge man inte känner att man har möjligheten att leverera och vänta på att någon annan ska leverera åt den, då växer inte en organisation. Så svaret på din fråga, lång utläggning, men jag går igång på de här frågorna, jag tycker det är så jäkla intressant. Svaret på din fråga med att hur agerar man en gång? Släpp det, parera och kom på ett nytt sätt att ta dig ur det. Men älta inte i det.
Men jag älskar också den där grejen, den måste du också dra. Att även om du torskar en order nu så kan ju du bli jäkligt lack.
Ja. Alltså så här. Jag personligen är ju, i och för sig, jag kan ju predika det här, men jag själv är ju sämst alltså på några av de här grejerna. Exempelvis, om vi tappar en affär, vi kan ha gjort 40 bra affärer den här månaden. Vi kan ha 40 pang-affärer. Så att du vet, du kan jula liksom i badbyxor runt svampen. Men, och så torskar vi en. Alltså de väljer en annan. Du vet, jag går ner med, jag blir så arg. Så jag måste nästan, nu är de anställda så här, gå till ditt rum. Så jag får gå och vara för mig själv. Jag är så arg, jag kan inte släppa det. Du vet, och jag säger, vad gjorde vi för fel? Och jag försöker ta reda på, ibland kan jag ringa upp kunden och fråga, varför fick vi inte det? Du vet, alltså jag kan fortfarande vara så. Och jag kan bara bli arg på att jag såg det komma, men jag ändrade inte i tid. Jag måste agera i tid. De här bitarna. Tycker jag är en Jag är så i alla fall. Jag kan inte, det är ungefär som att du vunnit. De frågade Manchester Uniteds gamla legendariska tränare Sir Alex Ferguson. Han sa, vad är det som gör att du vill vinna ny ligatitel, ny Champions League och så vidare? Han tittade frågande på henne, på den som ställde frågan. Och så svarade han enligt mig, något som var verkligen sitta fast på näthinnan. Well, we are here to win, no. Men du är med i matchen för att vinna, du är inte med för att delta. Mm. Och det är så jäkla viktigt.
Så jäkla bra.
När du inte känner det, då ska inte du vare sig jobba eller driva bolag. Det spelar ingen roll vad du gör. Du måste ju vilja vinna. Du är inte där för att delta. Jag brukar säga, det är bara vinnaren som får fakturera internt. Att du kom tvåa gjorde jättebra. Ja, och. Spelar ingen roll. Nästa gång måste vi leverera bättre. Mm. Så den tuffheten måste man ha när man driver bolag, och framförallt också, man behöver inte driva bolag, man måste ha det hos alla medarbetare. De måste känna ett engagemang att det jag gör påverkar alla oavsett storleken på bolag.
Mm. Alltså jäkla bra. Ja, men berätta hur framtiden ser ut för dig nu, Kärvin.
Framtiden, som du har sett, så är jag med involverad nu i ett antal bolag via Draknästet. Det ska bli sjukt spännande att se vad alla bolagen tar vägen. Mina egna bolag Jurek står inför en fantastisk period just nu. Alltså vi står inför en riktig breakthrough-period, känner jag. Mycket energi, jäkligt duktigt folk, härlig känsla. Vi står också inför det här med hur mycket ska man vara på kontoret och inte på kontoret. Men jag har så himla bra medarbetare, så det spelar ingen roll vad de är, de presterar ändå. Men jag tycker att det känns väldigt jäkligt spännande. Det är där jag känner att vi har en ska bli kul att se alla de här små idéerna som finns där ute, och även de som har investerat i Draknästet, se var de tar vägen om några år. Så vi får se, vi har 2-årsperiod på oss.
Spännande. Om det är så att man lyssnar på det här, man har någon riktigt bra idé, kom igång med sitt bolag, kan man höra av sig till dig då?
Ja, då ska man ju säga så här, jag är en person som gärna vill svara alla, men efter eller under nu Draknästet, jag har fått över 500 pitcher. Och att svara på 500 pitcher är väldigt svårt, för du måste ändå ta dig tid att läsa och så vidare. Och några av dem är säkert fantastiska. Alla är jättevälkomna att höra av sig, och det, jag kan bara säga att jag kommer svara, men det kommer ta tid innan jag hinner svara på alla. Men jag försöker göra det så bra som möjligt.
Ja, och någonting som jag också verkligen tycker att ni ska göra, ni som lyssnar på det här och gillat det. Alltså beröm Kärvin nu, beröm hans avsnitt. För jag tycker att det här var så jäkla bra avsnitt. Helt så jäkla schysst att du bjuder på allting. Och din resa, den är så jäkla inspirerande alltså.
Tack för att jag fick vara med och dela med mig.
Och du, stort lycka till med allting. Och ja, du har varit igång länge, men det känns fortfarande som att du har så mycket energi och så mycket kvar att göra.
Ja. Åldern är bara en siffra.
Stort tack att du var med, Kärvin Razani.
Tack så mycket. Tack för att jag fick vara med. Ha det gott.
Fram Gang Spotting with Alexander Polaros.
Varmt välkommen Fredrik Nilsén, som är hållbarhetschef på Swedbank.
Tack, Alexander.
Hur ska man tänka då med att så här, få hela organisationen att följa med på den här hållbarhetsresan?
Startpunkten måste ju någonstans vara i den visionen man har som företag. Företaget ska överleva finansiellt, men det ska också bidra till det samhället vi vill skapa. På Swedbank har vi visionen om ett ekonomiskt sunt och hållbart samhälle. Det är en jättevision. Och vi kommer ju inte själva klara av att göra det med samhället. Så vi inser ju att vi måste jobba igenom samhället, tillsammans med samhället, med partners och våra kunder. Och det någonstans är ju startpunkten för mig och mina kollegers engagemang, motivation. Vet för att vi jobbar här, och genom att vi gör det här, vi sätter de här produkterna och tjänsterna på händerna av våra kunder, så blir det bättre. Ja, men de här fonderna investerar i företag som bygger ett bättre samhälle. Det är i ökad utsträckning någonting som är helt och hållet avgörande för att kunna behålla den bästa personalen, men också för att kunna rekrytera framtidens personal.
Så vad tycker du då med de sakerna man ska göra som en mindre företagare?
Ja, men jag tror inte det spelar någon större roll om man är jättestor eller om man är ett litet företag. Man behöver ha den här första punkten rätt. Alltså, vad ska vårt företag bidra till för att göra så liksom att man känner att kärnan är rätt? Vissa som vi rekryterar säger så här, nej men när jag var på intervju hos er eller när jag läste om er så här, ja men ni har rätt värdegrund.
Ja.
Ni tror på rätt saker. Ni vill bidra till att det här blir bättre. Att det var en av de viktigaste aspekterna. När jag valde er framför någon annan.
Ja.
Och det spelar ingen roll om man är stor eller liten. Man vill göra skillnad. I högre utsträckning så vill man också göra skillnad. Man vill fortsätta tjäna pengar. Avkastning är fokus. Men man vill också göra skillnad. Och det är inte bara de som kommer direkt från universitetet eller är unga längre. Det är många människor som känner så.
Ja, jag tror att alla mer eller mindre börjar tänka på det med, liksom, med allt som sker runt om. Och man märker allt ifrån det. Liksom, saker händer ju på riktigt nu. Det är värmeböljor, det är smältande isar, det är djur som försvinner. Och så här, det är allt möjligt.
Det spelar roll. Vad vi gör. Och då vill man vara ett företag som verkligen är på väg i den riktningen. Och bidrar rent konkret.
Ja, och också sen när man lägger så otroligt mycket tid på någonting. Mm. Att man lägger 8-10 timmar per dag på någonting. Då vill man ju gärna känna att efter alla de här åren man lagt 8-10 timmar på någonting som gör världen lite bättre. Eller att man jobbar på rätt sätt jämfört med andra.
Ja, och många har ju barn också. Och givet det vi nu hör om, speciellt kring klimatförändringarna, tänker jag, så vi påverkar planeten. Vi har fruktansvärt bråttom att hitta en helt nya sätt att faktiskt leva på den här planeten och driva företag på den här planeten. Och vi vet ju om att det är ju våra barn som kommer att vara på den här planeten. Så jag tror ju att det är också en stark drivkraft för väldigt många idag. Vi vill lämna över någonting som är på bättre kurs än vad vi nödvändigtvis har just idag.
Exakt, man vill inte lämna över en soptipp och säga hej, tack och hej. Stort, stort tack Fredrik Nilsén, hållbarhetschef på Sverige.
Fram Gangs Body with Alexander Perleros.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.